Det finns ju en brännande fråga om det här med val.
Ja.
Och det tänker jag att vi ska prata lite mer om. Men först då, när vi drar igång, så tänker jag, nu tar du en klunk kaffe så jag pratar lite längre så du hinner svälja. Vem är du?
Jag heter Örjan Gruden. Jag bor och verkar i Åkersberga. Har ett förhållandevis långt förflutet inom skolvärlden. Och har tre barn. Varav jag har förlorat min äldsta son Dove då. Och idag så är jag egenföretagare och har börjat bekanta mig med tanken på att identifiera mig som kanske, jag vet inte, författare låter otroligt ambitiöst, men att försöka formulera tankar och resonemang via ordet då, på något sätt.
Spännande.
Ja.
Och vi träffades ju vi tre. Vi har aldrig setts alla tre samtidigt.
Nej.
Nej, det har vi
Men
inte.
via spes
Just det.
tidigt när jag var nydrabbad. Och så visade det sig att ni två också hade träffats.
Ja. Jag kommer inte ihåg hur vi träffades, Christian, vem det var som tog initiativet där. Det var
Jag kommer faktiskt inte heller
någon
ihåg.
ömsesidig sån här uppvaktning kanske, där man sniffar lite på varandra och lite
Och jag
så. Ja.
tror att det var faktiskt också via Spes, den här sidan på Facebook.
Kan stämma.
Ja. För vi sågs ju första gången eller vi skulle ses, kommer du ihåg det, i Nacka där.
Just det.
Där Love tog sitt liv.
Just det, så var det. Och då missade jag, glömde bort det eller något
Precis, du
sånt. Eller
glömde
hur? Det
mig.
kommer jag ihåg. Usch. Ja, det kommer jag
Ja, bra, nu har vi det ju
ihåg.
inspelat
Ja,
också.
Svart på
jäklar,
vitt.
har jag en upp där. Ja, men det stämmer.
En lång uppförsbacke nu.
Ja, det är bara bra träning, bra benträning. Ja.
Det här är väl ganska härligt ändå för er som lyssnar, tänker jag. Här sitter vi med vår svåra sorg som vi alltid lever med, men vi kan skratta fortfarande. Sorgen och glädjen och kärleken och allting lever sida vid sida. Det är ju något av huvudbudskapen som vi vill förmedla också. Den här tron på att det finns ett liv efter. Men kan inte du berätta lite om Love?
Love, det är min förstfödde som jag var oerhört stolt över av alla skäl. Det var en underbar pojke och jag tror att min nuvarande fru Milena, hon sätter ordet på det där. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang som hon sa, men hon sa, nej, men Love är ju en sån här A-pojke. Han liksom han har alla rätt. Han sköter alla kort och han är uppskattad av alla. Det är en sån här kille som man trivs med att vara nära. Och det stämmer ju på många, många sätt. Sen är ju naturligtvis varje människa mer komplex än så. Men i grund och botten så älskade jag att vara nära honom. Ni vet, vissa personer mår man bra av att vara nära och vissa personer så förlorar man energi. Och det här var min bästa vän och jag älskade att vara nära honom. Som jag sammanfattar det så då. Sen så finns det ju massa så yttre attribut. Han var lång och stilig och snygg och duktig på det han företog sig. Och så hade det lättare med tjejer än vad jag någonsin hade. Och även han var jäkligt hemlighetsfull med det. Det är ju först efteråt som jag har förstått hur liksom utvecklaren var på den fronten. Vilket också är glädjande, tänker jag. Det är fint att han fick uppleva det.
Han var handbollsspelare, va?
Stämmer bra det. Han var en målvakt. Och en mycket duktig sådan. Och det togs uttryck i att han flyttade ner till Göteborg. Han började i Riksidrottsgymnasiet. Han började spela med Rebbersliv. Han blev uttagen i ungdomslandslaget. Och flera professionella bedömare har sagt att han hade haft möjlighet att göra en lysande karriär. Men på vägen här tappade han kärleken till handbollen. Han sa vid något tillfälle att han hade önskat att han tyckte om handbollen. Han ville liksom tycka om det, men han gjorde inte det.
Men det tänker jag också kan ju vara att man, om man har någonting som man verkligen tycker om och man ger liksom allt i det, så vet man ju också vart man är på väg.
Ja.
Det blir ju ganska tydligt att man kan ju styra sitt liv utifrån någonting som är jätteviktigt. Så jag kan förstå det. Det är ju säkert en förlust om man tappar den kärleken om man har
Ja,
haft det länge.
absolut. Absolut. Samtidigt som jag funderar ju på i vilken utsträckning gjorde han, alltså spelade han handboll för att han tyckte att det var roligt. Och i vilken utsträckning handlade det om att han var duktig och fick bekräftelse och fick en position tack vare det. Och jag misstänker att det finns inget enkelt svar där. Han sa vid något tillfälle så sa han, när han hade slutat, att men jag måste ha tyckt om handbollen, för annars hade jag inte spelat så länge. Så att han uppenbarligen vände han och vred på de här tankarna.
Jag känner igen det där. Nikita hade ju musiken. Hon var ju otroligt musikalisk. Hon hade ju många, många delar, skådespeleriet, kreativa och musikskapandet och allting sånt. Och hon tappade ju lite, för det kan man också tappa när det blir lite professionellt. Det är ju som jag lever ju på att skriva. Och saknar ju lite grann att skriva. För jag älskar ju att skriva fiction och göra sådana saker. Men jag orkar liksom inte det, för att det här är vad jag lever på, det skrivna ordet, mest. Och det kan ju vara en sån sak också, tänker jag. Nikita började ju spela lite gitarr igen och hålla på. Hon kunde ju det, men det blev så intensivt med alla konserter och allting sånt. Och då blir det ju ett tryck där också på.
Mm, det blir ju en press på. Mm. Och det kan jag känna igen i min yngsta son. Han var väldigt duktig i truppgymnastik. Men så fort de börjar, och det tycker jag är lite fel, att man så tidigt ska elitsatsa med barnen. För han gjorde det för att han tyckte det var roligt. Han gjorde det inte för att han ville tävla och vinna. Han är liksom inte lagd åt det hållet. Men det är ju också så här att varför pressar vi? Och pressar vi våra ungdomar för mycket, eller?
Ja, vad tycker du?
Hur känner du där?
Ja, det har jag funderat mycket på. Och jag tänker att livet är i grund och botten kanske en kamp. Och att förr eller senare så måste man möta det. Det går inte att ta bort alla hinder runt människor. Det uppfattar jag att vi försöker göra i kanske för stor utsträckning. Men samtidigt så ser jag handbollen idag, exempelvis min dotter spelar. Så jag kan följa den igen, så att säga. Följa en ny utvecklingskurva här. Att man har minskat på tävlingsmomentet, och på sättet som, om jag svarar för handbollen, man gör det på hennes nivå, tycker jag att det är bra. Jag uppfattar inte att man curlar för mycket, utan det här är sunda nivåer. Och sen är frågan, hur ska man stegra det här? Jag spelar handboll själv nu, och jag gör ju inte en elitsatsning. Jag har ju förstått att jag inte kommer stå i landslaget, utan gör för att det är roligt. Och det vore ju fantastiskt om idrottssverige var bättre på att ta tillvara utövandet och inte tvinga fram den här tidiga sorteringen. Exakt. Men jag tänker att man kanske skulle kunna göra det i två spår. För det är naturligtvis, är man i en viss ålder med en viss psykologisk disposition, så vill man ju testa vingarna. Hur långt räcker det här? Och tricket är väl att kunna erbjuda båda två. Det är ju väldigt, väldigt tydligt att många slutar alldeles för tidigt, tänker jag, för att de kanske dömer ut sig själva. Nej, men jag kommer inte spela i handbollsligan, då kan jag lika gärna lägga av. Istället för att man kör handboll istället för att gå på gymmet. Det är ju massor med fördelar med det, tänker jag, ur ett hälsoperspektiv och ett socialt perspektiv.
Och jag tänker också att man kan ju vara duktig på sin idrott, men man vill inte tävla, för
absolut,
att det ligger inte för dig.
Absolut.
Så jag är helt inne på det, för att jag tänker också att många barn mår ju bra, eller de flesta barn mår ju bra av att röra på sig.
Absolut.
Och kan man då få utöva sin idrott utan att man behöver elitsatsa, då har man ju, som du säger, två spår. Och det skulle ju, tror jag, öka välbefinnandet jättemycket hos de unga. Den är viktig faktiskt. Mm.
I de samtal som jag har med förbundet och de som försöker leda handbollen på makronivå, de tänker de banorna. Och sen så finns det säkert lite traditionstänk och så vidare som gör att i praktiken så tillämpas inte det här. Alltså alla säger ju det där på pappret, och sen så ser man när folk coachar att det är viktigare att vinna en utveckling i många fall. Och då handlar det ju om att leva som man lär. Men vi kanske är på väg i den riktningen. Det är önskvärt ur jättemånga perspektiv. Och så långt bredare än kopplat till självmord, tänker jag. Där handlar ju om någonting annat i grund och botten, utan allmänt välbefinnande då.
Mm. Det var väl så att Love flyttade till Göteborg för att spela handboll. Ja. Och det var då han gjorde sitt första försök.
Ja, han flyttade ju ner till Göteborg när han började gymnasiet. Och Och när han gick i ettan var han ultramotiverad. Tränade extra. Det räckte inte med de 11 ordinarie passen de hade. Utan de gick och tränade styrketräning på lördagkvällar istället för att åka in till stan och titta på flickor. Det handlade nog om att de var lite blyga också. Och vi hade mycket samtal kring motivationskurva, behovet av återhämtning. Och jag förvarnade honom för att det här skulle gå upp och ner när han var så motiverad. Men och jag tänkte att ja, det är ju inte konstigt. Det är klart att det räcker inte med att säga att någonting kommer att inträffa, så kan man undvika det. Men han fick en rejäl svacka i tvåan under hela hösten. Och sen så var det ju slutet av andra året på gymnasiet som han tog livet av sig. Så att det var under ett år kan man säga som det eskalerade. Ett läsår. Även om det sträcker sig rimligen länge tid tillbaka också. Om man liksom försöker lägga pusslet och nysta i frågan om varför. Men det stämmer att han gjorde ett självmordsförsök. Och det var 4 månader innan han tog livet av sig som han gjorde det.
Visste du om det då när det hände?
Ja, han ringde mig dagen efter. Alltså på morgonen, samma dag. Han gjorde det på natten och ringde mig. Och när jag inte svarade eftersom jag hade telefonen på ljudlös, så skickade han meddelanden istället. Så när jag vaknade klockan 6 hade jag 6 missade samtal och ett meddelande från honom. Och sen pratade vi på eftermiddagen och då berättade han att han hade genomfört ett självmordsförsök.
Och du har varit ganska öppen med, du har ju skrivit en bok också. Du har ju varit öppen, väldigt öppen med hur han har gått tillväga.
Just det.
Och så vidare.
Ja, jag har varit öppen med allt, tänker jag. Mm. Jag tänker att det inte finns någonting att skämmas över. Lova ingenting att skämmas över. Jag har ingenting att skämmas över. Det är ingen person runt om honom som har någonting att skämmas över. Så den tanken att mörka på vilket sätt som helst, den föresvävade mig aldrig. Jag har ju förstått att det är inte ovanligt att individer eller familjer eller större familjer eller omgivning i sin helhet tycker att det är lite, jag vet inte vad jag ska använda för begrepp, pinsamt kanske. Vi använder det, vi kan ta avstamp i ordet pinsamt. Mm. Att någon nära tar sitt liv. Att det kanske, om jag ska försöka analysera här, man är lite orolig för hur omgivningen kommer uppfatta familjen eller de anhöriga. Oj, om han tog livet av sig, då måste ju farsan varit dum i huvudet. Eller alltså antingen psykiskt sjuk eller elak eller auktoritär eller vad som helst. Men när jag tittar tillbaka så är jag nästan förvånad över hur, inte bara oviktigt, utan hur omedveten jag har varit om att det ens skulle vara möjligt. Alltså den tanken har inte förutsvärt mig. Det är bara så här, ja, men om någon tycker något, då slår de på käften. Så det är så har jag liksom. Om någon säger någonting elakt om Love, då jävlar. Så jag kanske känner ett visst behov av att försvara honom.
Det förstår jag.
Ja.
Absolut. Ja. Det gör jag med Nikita också. Ja. Just den biten där du säger att man skäms att som förälder att andra människor tänker att han har varit en hemsk pappa. Men det var ingenting som du någonsin tänkte att någon skulle...
Nej, jag tänkte inte den tanken. Och det är ju väldigt få som har åtminstone uttryckt den typen av tankar. Jag är helt övertygad om att det finns människor som antingen vet vem jag är eller alltså bekanta eller i min närhet på något sätt, och kanske framförallt människor som ligger längre bort som har alla tänkbara förklaringar och tankar kring det här. Ja, det är ju ett pris man får betala om man är uttrycksfull, att hur mycket feedback jag än har fått både av de som har läst boken om Love och de tv-framträdande eller medieframträdande som jag gjort, så är det ju alltid några russin som liksom, så när jag tar del av deras tankegångar så tänker jag, oj, alltså jag vet ju, eftersom jag skriver, att en text, den är öppen för tolkning. Man äger inte den längre när man har formulerat. Om man vill äga någonting, då får man inte publicera det. Då får du sitta med det i byrålådan. Så att det är ett risktagande att uttrycka någonting muntligt eller skriftligt. Men ändå så har jag blivit förvånad över, oj, den här personen har tolkat det på det här sättet. Och det är ju då väldigt sällan de har uttryckt det till mig, utan det har ju kommit till andra hand. Och jag blir förvånad över det helt enkelt. Jag har några exempel så jag bara, wow, undra vad det här säger. Alltså med en öppenhet att, nej men det är väl bra om jag rannsakar mig och liksom inte utgår från att jag har gjort min analys grundligt, även om jag tror det. Utan verkligen när jag ser någonting, finns det någonting som ligger i det här? Så är inte ens den mest välvilliga tolkningen av er har så här, hotat min uppfattning i den här frågan. Så kan jag väl säga.
Men jag kan tänka också att det är ju ganska vanligt att människor vill ha en förklaring. Precis som vi lägger det här pusslet som vi brukar prata om, att man vill gärna veta varför och man vill förstå. Och jag tänker också att människor som är långt ifrån det kanske också gärna vill ha en förklaring, för det skyddar ju också mig själv. För då kan jag ju titta på början och så kan jag säga att ja, men det beror ju på att han gjorde så eller han var så. Så är ju inte jag och så ser inte min familj ut. Och då är man på något vis skyddad.
Jag tror du har helt rätt att det är ett sätt. Det finns ju en del forskare som driver den tesen också, att vi distanserar oss genom att bygga upp ett vi och dem. Och då är det ju bekvämt att tillskriva de egenskaper som jag själv uppfattar ligger långt ifrån mig. För vi kommer väl in på det här, synen på självmord. Men jag tänker att det finns en dubbelt med självmord. Å ena sidan så fjärmar vi oss från det och säger att det här har ingenting med oss att göra. Och å andra sidan så uppfattar vi samtalet kring självmord som jäkligt känsligt och jobbigt och det är trevligt, alltså trevligt om man kan förenkla det. Så. Och det tänker jag å andra sidan är utifrån att vi kan relatera till det här. Det är så jäkla många människor som jag har pratat med som kan relatera till självmordet. Alltså, inte den menar jag, det är en del också så här, nej, men jag har funderat på det. Jag har inte gjort det av den här eller den här anledningen. Men inte bara det, utan den här typen av existentiella resonemang, att väldigt många människor kan relatera till det. Och det tänker jag gör ju att hela samtalet kring självmord kan bli skrämmande. Och då är det ju mycket, mycket lättare att försöka fjärma sig då. Så jag tänker att det är de två anledningarna som egentligen är motsatta rörelser.
Jag tänker på en sak som är viktig som jag vill skicka med, som jag inte kan citera för jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det.
Jag vet exakt hur jag uttryckte det. Det var ju ett samtal med en person som var väldigt nära Love och kände skuld. Och det som jag sa, om det enda kriteriet man har för att utvärdera föräldraskapet, om det är om mitt barn lever eller inte, då är ju varenda pappa som har misshandlat och super ner sig och övergivit sina barn, som då kanske är maskrosbarn om man använder det begreppet, som de lever, då skulle de vara bättre föräldrar än jag. Och det är ju en absurd slutsats. Det är så många fler aspekter som påverkar om någon tar sitt liv eller inte än den enskilda relationen. Och inte för att förminska vilket inflytande vi har på våra barn, men det är så mycket mer som det handlar om än just det. Så att det är oschysst mot en själv att tillskriva den för stor vikt. Och jag kan ju uppfatta att det kan nästan finnas någonting som är lite ädelt sådär i den här masochismen. Jag säger, men det är masochism det här handlar om. Att förväxla kärlek och smärta. Min kärlek till Love är inte starkare för att jag klandrar mig själv. De två sakerna hänger helt, alltså de är helt frikopplade från varandra.
Det är väldigt svårt i början att frikoppla dem, men det är väldigt viktigt att
Det är känslomässigt svårt och då måste man luta sig mot tanken. Mm. Då får man ta tanken som ett draghjälp så att man inte drunknar i känslan. För den känslan är inte sann. Känslor är ofta samma. Man ska lyssna på känslor, men känslor kan också dra ner en. Tänker att vi är inte våra känslor. Inte alena. Det är en viktig del av oss och vi ska inte förneka känslan heller. Det är ju lika illa det. Men att inte tro att vi endast är vår känsla, då är vi ute på hal is.
Kan du berätta om kvällen där? När
det gick till? Ja, det kan jag göra. Det var en lördag. Det var en lördag. Och han hade varit på fest på fredagen. Jag kontaktade honom och frågade hur han tänkte göra över dagen. Jag visste att han skulle ut med några kompisar på kvällen. Men jag hade gäster, jag hade personal över. Vi skulle ha en avslutningsfest hemma hos mig. Och då frågade jag om han ville käka med oss. Och han sa ja. Och jag blev jätteglad, för jag tänkte att det var ett bra tecken. Eftersom min bild är att om man inte mår så bra, då vill man inte gärna synas. Och då tänkte jag att det var ett sundhetstecken att han mådde bra, åtminstone den dagen. Och han kom hem på eftermiddagen och var på ett strålande humör. Han strök sin skjorta och duschade och vi stod och diggade lite musik. Och sen så när gästerna kom så åt han oss. Och sen så vid sjutiden så stack han därifrån. Och så tog det drygt 4 timmar. Så förstod jag att det här var på väg att hända. Och det var en följd av händelser som ägde rum samtidigt. Jag fick ett samtal 11:15 från hans bästa kompis. Där han sa att jag är orolig. Att Lova håller på att göra någonting dumt. Och jag försökte lugna honom. Och sa nej, men det tror jag inte. Utan det handlar nog om något helt annat. Alltså någon sån här, någon bagatell. Men sen så när vi pratade så fick jag ett antal meddelanden på telefon. Och det var ljudmeddelanden som han hade spelat in. Det var till mig och det var till hans mamma. Och ett sms efteråt, jag älskar dig. Och då ringde jag honom, han svarade inte. Jag skickade ett sms till honom, gör det inte. Så jag tänkte att nu är någonting på gång. Och sen ringde jag polisen. Och då med en gemensam ansträngning så förstod jag vad han var. Och han hade, och det hängde bland annat ihop att han hade kontaktat polisen själv. Och sen så åkte vi iväg till platsen. Och då förstod vi ganska snabbt. Vi fick snabbt besked om att man hade identifierat honom där. Och så småningom, ja, ja, det var en lång kväll. Det var en lång kväll. Jag kommer ihåg att jag frös även fast det var mitt i natten och var varmt. Jättefin hjälp från blåljuspersonalen. De hade ju kommit hit av både brandkår, polis och akutpsykteam. Och efterhand så har jag tänkt så här, wow, det där måste vara tillämpad krisrutin hemma. Det vill säga att det var, som jag tolkar rutinen, en stark samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. För jag kommer ihåg att polisen var jäkligt snabba med att be om samtycke för att de skulle kontakta andra myndigheter. Så mitt i allt det här eländet så har jag bara gott att säga om myndighet Sverige som åker på med rejält med stryk när det kommer till självmord. Alltså framförallt sjukvården åker på stryk på längden och på tvären. Men i mitt fall så har jag absolut ingenting att säga. Inte vare sig i det långa eller korta perspektivet. Men här på plats så var de helt fantastiska.
Vad tror du det beror på?
Att
det blev
bra? Nej, men nu, eftersom jag har förstått att det var ingen krisrutin etablerad där, så tänker jag att jag hade väl tur. Alltså i det här sammanhanget så måste ett antal personer som har varit där, de har haft huvudet på skaft. De har fattat någonting. Och mer eller mindre då på eget bevåg, misstänker jag, agerat på ett föredömligt sätt.
Krisrutin Emma är ju dessutom utvecklad i samarbete med flera av dem inom den kommunen som du pratar om.
Ja.
Men jag tänker också så här att först är det ju otroligt glädjande, för det är ju sällan man får höra det som du berättar, att man faktiskt får det här krisstödet. Ja. Så det är ju jättehärligt. Men jag tänker också att kan det ha varit så, eftersom Love själv tog kontakt med polisen, de fick ju en föraning att det här skulle eventuellt inträffa.
Ja, han var tydligare än så. Jag vet inte, jag har inte gjort den analysen, men det är mycket möjligt att hans och vårt agerande har också underlättat för myndigheter att kliva in. Bara som ett exempel så var jag ju i kontakt med både Loves skola där han gick tidigare och där Lana, lillesyrran, och Leon, lillebrorsan, gick. och berättade att, vad som hade hänt. Och det tänker jag underlättar ju för deras insatser. Okej, Lanas storebrorsa har tagit livet av sig. Vad kan vi erbjuda? Och också med vetskap om att jag har varit transparent, så det är ju lättare att stämma av med mig, tänker jag. Så det kan väl också, jag fattar ju att vi reagerar olika på det här. Men som drabbad, om man har sinnesnärvaro och kraft, så kommer du underlätta för dem. Både de som du upplever kanske inte lyssnar på dig eller ringer tillräckligt ofta. Men också myndigheter att ta det här steget. De har inte heller lätt. Det är ingen i den här situationen som har det lätt.
Nej, det är ju jättesvårt. Och jag vet ju, när jag jobbade med utformningen av krisrutinen, så just poliserna sa ju det, att deras arbetsmiljö var ju förfärlig när de åker till ett självmord. För de är ju också människor och individer och känner ju precis som vi, och har säkert familjer och anhöriga. Så det är ju inte, alltså den är ju, förstår man ju, den är ju svår. Men det är ju tokigt att det inte finns en rutin för dem också. Vart ska jag ta vägen med det här? För att de blir också ganska ensamma i liksom stunden.
Ja. Tänker du som uppföljning då? Eller,
ja, jag tänker eller just där då? Jag har ju pratat med väldigt många efterlevande. Och där har man också berättat att poliser och ambulanspersonal har fått gått undan. Fast de anhöriga har sett det, men det har inte varit meningen såklart. För att de helt enkelt har brutit ihop.
Mm.
Nej. Så att vi ska ju också komma ihåg det, tänker jag. Att det är ju liksom, är alla vi är ju människor. Ja, det är en arbetsmiljöfråga.
Och just alla därför behövs ju en rutin. För det kan hända ändå, såklart. Vi är inte mer än människor, någon av oss. Men om det finns en rutin vid såna här, i såna här situationer, så är det ju lättare att agera då än om det inte gör det, om det ska uppfinnas på nytt varje gång och man inte har pratat om det.
Ja, och en trygghet, tänker jag också, att jag vet vad jag ska göra nu.
Mm.
Jag ska göra det här steget och jag ska göra det där steget, och då vet jag också att jag gör rätt. För det är min upplevelse när man pratar mycket kring självmord, att många är ju så rädda att göra fel. Och i den här rädslan så blir det ju ofta att man hejdar sig själv och så gör man ingenting istället. Hur känner du kring det, Örjan?
Det är en jättestor fråga. Jag har satt och funderat här på polisens villkor. Men för det jag tänker, en sida av självmord är att å ena sidan så säger vi att det är vanligt. Vi jämför gärna med trafiken och att det är 4 gånger fler som tar livet av sig än dör i trafiken. Så ur det perspektivet är det ju jättevanligt. Ur ett annat perspektiv så är det väldigt ovanligt. Som ett exempel, att det är 500 000 personer som säger att de inte vill leva enligt en undersökning. Det är en jättestor del, och det är 0,3% av dem som tar sitt liv varje år. Det är jättelite. Det är extremt få. Vi pratar gärna om barnen. Och Love var ju ett barn i den meningen när han nu formellt var vuxen. Det är ovanligt att barn tar livet av sig. Och tittar man på vad sannolikheten om jag jobbar i en skola, att någon av mina elever kommer ta livet av sig under min yrkesgärning, så är den väldigt liten. Men den händer tillräckligt ofta för att det liksom ska finnas där. Det är nästan som ett brand. Alltså det brinner väldigt sällan, men det händer. Så vi behöver ändå ha en beredskap för det. Men den beredskapen blir ju för de allra flesta teoretisk. För det händer så bara sällan. Undantaget rimligen, det är ju blåljuspersonal. Där jag har ju en av mina bästa vänner i gammal brandman. Och han har ju varit på hur många självmord som helst. Och då tänker jag, ja, då, för de blir ju som krigsveteraner. De behöver ju hantera det här om de inte ska gå under. Men rimligen så går det att göra någonting mer för dem. Några av de senaste föreläsningarna jag har haft, då har det varit både brandmän och poliser med. Och det känns otroligt bra att prata med dem i deras profession. Så. Det är fantastiskt. Men sen var det nästa fråga, och det var omgivningen och deras reaktioner och så. Stämmer det?
Ja, men precis. Att man har den här rädslan av att man inte vet helt enkelt hur man ska agera. Mm. Tänker inte jag bara på vanliga medmänniskor så som vi, utan även i olika professioner.
Absolut.
Så tycker man att det här är svårt.
Ja, absolut. Det är jätteenkelt. Det är svårt. Och jag tänker, en sak som gör det svårt, det är att vi anhöriga är jätteolika. Vi har jätteolika behov och vi reagerar på olika sätt. Så jag tror inte att man, det är nog inte så lätt att formulera en rutin som är vattentät så. Utan jag tänker att en viktig parameter i det här, det är, som du var inne på, ja, men det är bra att göra någonting. Och sen måste man vara lyhörd. Men också förstå att vad du än gör så kan det tas emot fel. Beroende på vem du pratar med. Det är ju återkommande, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns inga lämpliga ord att sätta i det här sammanhanget. Nej, det stämmer. Mår du okej? Nej, hur fan ska det vara okej? Alltså det finns ingen formulering som man inte kan få tillbaka att den är olämplig. Och beroende på reaktionen. Och det tänker jag, det måste man vara beredd på. Man måste ha tillräckligt med självförtroende för att ändå våga fråga. Men det framförallt som professionell.
Ja, det ska nog nästan ingå i liksom utbildningen kring hela förfarandet. Just hur man hanterar självmord och efterlevande, tänker jag. Och sen att uppföljningen är ju jätteviktig. I krisrutinerna finns ju något som heter 333. Och det är ju 3 dagar, 3 veckor och 3 månader så ska man följa upp familjen. Och det är ju det du är inne på där, Örjan. Att i den värsta krisen och chocken så kanske man stänger dörren och säger att jag behöver ingenting. Men då måste man ju vara där och knacka på igen, tänker jag.
Det är inte en sanning som gäller hela tiden. Den förändras ju väldigt. En människa i chock är en människa i chock. En människa i sorg är en annan sak. Det är ju stor skillnad. Det vet vi ju.
Absolut.
Och sen har ju vi, våra reaktioner, våra känslor har ju naturligtvis varit olika. Vi kan ju aldrig, jag kan ju aldrig veta hur det kändes för dig. Eller för dig, även om vi har väldigt, väldigt mycket likheter när vi pratar.
Det tänker jag jättetydligt. Även om anhöriga har en gemensam nämnare så har vi ju, i grund och botten är vi unika individer. Och vi har olika uppfattningar som vi säkert tar med oss in i det här. Och sen reagerar vi olika. Så att även om det finns en gemensam nämnare så är vi jätteolika. Och det tänker jag så här, det är väl egentligen inget problem. Vi måste ju kunna se på saker lite olika och resonera kring det också.
Ja, då, det för vi oss in lite grann på...
Det lät nästan som en tanke.
Det lät nästan som en tanke faktiskt. Helt. Det för in på det här med val. När mamma frågade mig ganska snabbt efter att Nikita hade dött. Nu kan jag säga dött till och med. Försvunnit har jag alltid sagt förut. Vad ska jag säga till folk? Och det var ju inte det viktigaste för henne, utan det är ju chockreaktioner såklart. Ja, men du får säga att hon valde, sa jag då.
Du sa det.
Mm. Sen slog det mig efteråt att nej, men Nikita valde inte. Och det gjorde hon verkligen inte. Och jag vet det. Till 100% så vet jag att det var inte hennes val. Men det där är ju olika. För att för Loves del så ser du att det var ett val. Och det tycker jag är så viktigt att vi pratar om. För det finns inget som är, det är ju individuellt. Och vi kan väl, jag säger 100%, det kan vi väl kanske aldrig riktigt veta. Men jag kände henne så väl och jag känner nu också att det var ett misstag. Det fanns också, vad gäller Nikita, att hon hade också gjort som Love om hon hade valt. Hon hade hört av sig, hon hade skrivit små brev och hon hade städat hela sin lägenhet. Hon hade, jag vet ju exakt det.
Stanna där bara, jag delar gärna med mig mina tankar kring Love överhuvudtaget också. Så, men tänker du att hon inte var vid sina sinnesfulla bruk? Eller tänker du att hon kanske gjorde någonting annat? Avsikten var inte att ta livet av sig, utan nej, men jag testar det här. Eller menar du att hon var i ett psykotiskt tillstånd?
Jag menar nog lite både och faktiskt. Ja. Jag testade det här och hon var inte vid sina sinnesfulla bruk. Det var hon inte. Det var ju en del av mitt pussel att ta reda på allt det.
Ja. Och precis. Och utifrån... Alltså vi pratade om föreläsning som jag hade i fredag. Så en av de saker som jag tog upp då var hur får vi kunskap? Alltså både i det individuella fallet och på en större nivå. För vi kan ju inte prata med dem. Det är ju det som är grejen. Utan vi får ju indirekt kunskap. Både utifrån de eventuella ledtrådar som de lämnar eller inte lämnar. Och även indirekt att vi tolkar att det finns en stark koppling mellan självmordsförsök och självmord. Så vi, många av de slutsatser vi drar om självmord härleds ju ur överlevares berättelser. Och så tänker vi att det är samma grupp. Och det är ju inte säkert att det är så. Det kan vara så, eller så är det överlappande. Men det är inte säkert. Men i det individuella fallet, då kan man ju bara gå på deras beteende, om de har kommunicerat, om det är någon avvikelse. Sättet som man gör det på kan ju också ge indikationer. Och sen så får man göra en, utifrån det en uppskattning av vad som faktiskt hände. Vi kan inte komma närmare, tänker jag.
Nej, jag tycker att det är dock som jag och Kristina har pratat om, är viktigt att inte lägga på en sanning på alla. Utan att vi måste få ha våra olika sätt att se på saker och ting. Jag vet att min mamma har så svårt att ta in att hon att det var ett misstag. För hon säger, då blir det ännu mer meningslöst.
Mm.
För mig är det meningslöst ändå. Men hon hade hellre velat att...
Om det ändå hade varit ett medvetet val, ja, så hade jag kunnat respektera det.
Ja, respektera gör, men så hade jag kunnat...
Förstå
och också känna en lättnad med Nikita. Okej, det var så jobbigt så att hon... Och nu blir det så hemskt för henne att ta in det här. Och det är ju hemskt. Det är ju hemskt på vilket sätt det än är.
Problemet om man använder begreppet val, det är att man kan tolka det som att man har ett stort antal alternativ. Vad ska jag äta middag ikväll? Ja, men det kan jag välja. Det kan vara falukorv eller blodpudding eller skaldjursplatå om det ska vara lite glamorösa. Och så tänker man att en person som inte mår bra, oberoende av orsaken till det är, har i bästa fall begränsade val. Och så säger nej, men den här personen har inget val utifrån sitt mående. Och det tänker jag i extremfallet kanske stämmer. Men i grund och botten så handlar ju valet om att det finns alternativ fler eller färre. Och det finns ju en del som hårdrar det där. Och det kan jag tycka är lite så absurt att nej, men det är inte hur man har utan hur man tar det. Jaha, du har blivit våldtagen. Ja, men det är upp till dig om du vill välja att vara ledsen eller inte över det. Ja, men vänta, det är ett ganska kraftfullt trauma. Men i grund och botten så tänker jag att långt ifrån alla är i ett psykotiskt tillstånd där man inte förstår vad man gör. Där man är mer eller mindre tvingad till det. Jag tänker att det är en förenklande bild av vad det innebär att vara människa. Och vi skulle kunna prata om det här jättelänge. Men om vi bara som ett tankeexperiment. Att om det är 500 000 personer som inte mår bra. Och sen så säger vi att det är sunt att ha de tankarna. Samtidigt så säger vi att om de här tankarna övergår en handling, då är det per definition sjukt. Då behöver man förklara hur den här övergången går till. Och det som jag var inne på tidigare, och det blir besvarande här, det är ett sätt att fjärma sig. För det kommer för nära. Och det ena sidan. Sen den andra, för, som din mamma sa, Linda, att ja, men det vore ju skönt, för då skulle jag veta att ja, men då ville hon det här i någon mening. Det skulle vara en tröst för mig. Den andra sidan, som också är en tankegång som utvecklas, det är om Love, vi tar honom som exempel, det är enklare, om han valde det här, då älskade inte han mig, för han valde ju döden framför mig. Och det kan jag uppfatta, alltså, både föräldrar och barn och syskon känner sig ratade av den som har tagit livet av sig. Och då är det mycket bättre att den personen inte förstod det. Men jag kan vända på det. Ja, jag vet med 100% säkerhet att Love älskade mig. Jag vet att han älskade sina småsyskon. Men i min värld så räckte inte det. Och man kan ju vända på det. Ska en människa leva för någon annans skull? Det blir ju jättekonstigt. Det är ju ett fängelse.
Och där tycker ju inte jag det.
Nej, men jag tänker att beroende på, alltså om Love inte trivs i sitt liv här, och så ska han leva för att jag inte ska bli ledsen. Det blir ju tokigt.
Ja, och där håller jag inte med.
Nej.
Det vet jag att jag sa till Nikita också. För det är inte så att Nikita hade de tankarna och vi pratade om det, men det går så djupt så det tar vi ett eget avsnitt. Men ja, man kan inte leva för någon annan. Jo, sa jag. En stund tills man kan leva för sig själv igen. Och ofta kan man göra det. Det är dippar. Så jo, det går att leva för någon annan. Sen kan man ju dra det till extremer. Hur länge ska man göra det? Och så vidare och så vidare. Men det är ju en längre diskussion. Men just det, i början där känner jag, jo, det kan man göra. Det har jag gjort ett tag. Tills jag nu känner att jag lever för mig själv. Jag vill inte ta det. Det pratade vi om här om kvällen. Jag ville inte längre. Jag ville bara, jag vet inte ens om jag fick få träffa Nikita. Men jag ville bara inte mer. För jag orkar inte mer. Men jag tänkte, jag ska inte ta det beslutet nu när jag är. Utan jag måste ändå komma ut på andra sidan. Tycker jag fortfarande så då? Ja, men då respekterar jag mitt eget beslut. Men det krävs ju en viss sorts, liksom viss rationalitet för att ha det. Och den rationaliteten har ju övergått vad gäller Nikita. Och jag tror inte heller, för det har vi också diskuterat, att man behöver vara sjuk. Jag säger inte att hon var sjuk. Folk frågar, vad hade hon för diagnos? Ja, hon var väldigt trött och ledsen, var hon. Det var diagnosen. Alla som tar sina liv är ju inte, men det kan vara ett sinnestillstånd som sker. Men det kan ju ske med oss alla. Våra hjärnor är ju outgrundliga.
Och det där har vi ju pratat ganska mycket om, att det är ganska farligt att man sätter ett likhetstecken mellan en person som är deprimerad är en person som är suicidal. För att alla som är deprimerade tar ju inte sitt liv.
Tvärtom, väldigt få. Mm.
Precis. Men då är vi tillbaka till det här som jag var inne på där. Att man vill gärna förenkla och sätta människor i en box. Och så vill man tala om att det är så här det är. Det är de här personerna. Och så har man liksom begränsat också hela gruppen egentligen av personer som kanske är självmordsnära. Och då tänker jag på det många som Emma till exempel. Hon hade ju en fysisk sjukdom. Och det är ju jättemånga som har fysiska sjukdomar som tar sitt liv.
En stark koppling där.
Ja. Mm. Så att vi måste liksom bredda hela den här bilden av, du får tycka att Love valde. Linda och jag tycker inte att våra döttrar gjorde ett val. Men vi respekterar ju det du känner och upplever. Och vi måste liksom bredda hela den här bilden, känner jag.
Och vi behöver inte heller argumentera för vem som har rätt eller fel i olika saker om ja, det som vi pratade om nyss heller. Utan man kan lufta sina tankar bara. Mm. Det finns ju det, man behöver ju faktiskt inte ha rätt.
Nej, det finns ju inget rätt eller fel.
Nej, för det gör ju inte det.
Nej, för jag tror att det är lika många anledningar till att personer tar sitt liv som personer som tar sitt liv.
Det viktiga tycker jag är respekten för dem som vi har förlorat.
Precis. Men om man tänker så här då, förebyggande, vad är din bild på det, Örjan? Att liksom, vad behövs göras?
För att med målet att minska självmorden?
Ja.
Ska jag vara ärlig så har jag ju lagt ner ganska mycket tid på att titta på det här ur ett makroperspektiv. Nummer ett, om vi tittar på den enskilda individen så är ju framtiden är ju inte utstakad. Jag är inte determinist, jag tror inte att ödet redan har förutbestämt vilka handlingar jag kommer göra imorgon. Och skulle det vara så är jag ändå inte medveten om det. Så jag lever mitt liv som om jag har en fri vilja. Och det tänker jag att vi kan inte förutse vad en människa kommer att göra på individnivå. Vi kan göra en bedömning med lite olika modeller och bedöma någon form av sannolikhet. Men den sannolikhetsbedömningen är helt irrelevant på individen. Utan mitt möte med den enskilda personen ska vara grundat i vem jag vill vara som människa och hur jag vill möta min omgivning. Och i många fall så kommer det innebära för den individen att de fortsätter att leva. Säkert har väl lite med mitt eget agerande att göra. Och i vissa fall så kommer den här personen ta sitt liv. Och det har antagligen ganska lite med mitt agerande att göra också. Men i mötet med individen tänker jag att vi ska göra vårt allra, allra bästa för att stötta den personen. Det om vi börjar där. Tittar vi ur ett makroperspektiv och de åtgärder som samhället vidtar för att vi ska minska självmorden så finns det ganska lite som talar för att de kommer att minska drastiskt under den närmsta tiden. Det finns ju ett antal åtgärder som samhället ger uttryck för och som man lägger resurser på. Och när jag har tittat närmare på effekterna av dem där så finns det ett ganska lite forskning överhuvudtaget. Och nummer två så finns det extremt lite forskning i en svensk kontext. Alltså jag bara kan ta ett exempel. Man säger att det finns en stark koppling mellan alkohol och självmord. Och det, den forskningen som har gjorts där är framförallt i England och USA. Och problemet i en svensk kontext är att vi har en helt annan alkoholhistorik och en annan alkoholpolitik. Så det som är den allmängiltiga lagen, eller slutsatsen, det är att tillgång till alkohol ökar konsumtionen av alkohol. Och just det sambandet uppvisar Sverige den sista åren, 10 år eller vad det nu kan vara, 20 år, ett motsatt mönster. Vi har fler och fler ställen med utskänkningstillstånd. Man kan ju dricka alkohol var som helst nästan nu i glasskiosken. Men konsumtionen av alkohol minskar. Så den, att minska tillgången till alkohol, som är en av de här åtgärderna som är föreslagna, den kan man ju alltså i grunden verkligen ifrågasätta, eftersom vi inte ser den rörelsen. Och det finns ett, säg, 5-6 andra alternativ också, åtgärder som tyvärr inte leder den riktningen när man granskar det som uttrycks. Vi har fortfarande 1500 personer om året som tar livet av sig. Trots att vi, och man kan ju säga, vi lägger för lite resurser. Även det har jag kikat på, och det går verkligen att ifrågasätta. Men det vi kan konstatera är att vi lägger mer resurser idag än vad vi gjorde för 10 eller 15 eller 20 år sedan. Och ändå har det hänt extremt lite.
Ja, och det är det som är lite läskigt, för man tänker att den psykiska ohälsan ökar ju, ja, i alla fall. Det ser vi ju.
Ja.
Och jag läste en rapport som Folkhälsomyndigheten precis har släppt, där man har summerat olika parametrar, men bland annat så under 2022 så la man 70 miljarder på sjukskrivningar för personer som inte mår psykiskt bra. Och då tänker jag, 70 miljarder, det är ganska så mycket pengar. Det måste ju finnas, vill jag tro i alla fall, någonting vi kan göra liksom tidigare, preventivt för barn eller ungdomar eller människor, för att liksom stoppa den här snöbollen att bli ännu större.
Där vill jag bara flika in, det var något boktips du gav mig också, Lycka någonting.
Olyckliga paradiset.
Ja, precis. Väldigt bra bok. Intressant. Mm.
Christian Ryck gör ju reklam för det här. Ja. Mm. Han ifrågasätter ju hela den rörelsen, va? Lite. Är det verkligen så att vi mår sämre idag? Och även är det någonting märkligt, vi har det ju väldigt bra på väldigt många sätt. Hur kommer det sig att vi har den här ökningen då? Min bild är, jag hoppas inte att jag förtolkar honom nu, att det är inte alls säkert att det är någon egentlig skillnad i det psykiska välmåendet, utan att vi frågar på ett annat sätt och vi bedömer på ett annat sätt som gör att det här, och det är ju jättelätt, det är ju en subjektiv upplevelse. Och säger man att det är en subjektiv upplevelse och fler säger sig må dåligt, ja, men då kan vi inte säga att de inte har rätt. Men vi kanske ställer frågan på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare.
Och därmed också då sjukskriver i större utsträckning, menar du, eller?
Nej, det jag vet inte hur mekanismerna ser ut där. Det kan finnas andra skäl, tänker jag, till att det blir på det sättet. Men överlag, det som du är inne på, kopplingen mellan psykisk ohälsa och självmord är ju jättesvag. Även om man säger att det är i grund och botten en förutsättning för att man ska ta livet av sig. Så att den här kopplingen, om vi säger så här, även om den psykiska ohälsan skulle öka eller minska, så är det inte säkert att det på makronivå får bäring för självmordstalen.
Ja,
så överlag så tänker jag att, och det är en av mina teser, vi vet väldigt lite om självmord. Trots att det är ett av de ämnena som mänskligheten har utforskat mest av allt. Det finns ju skrifter från antiken som är flera tusen år gamla som berör de här frågorna. Och trots det, eller kanske tack vare det, att vi har övergått att ensidigt se det här som en fråga som ägs av sjukvården, så kanske vi missar relevanta aspekter i det här som gör att vi antingen minskar möjligheten att möta människor som inte känner igen sig. Alltså så här, jag känner mig inte psykiskt sjuk, varför ska jag då prata med någon? Alltså om det är förutsättningen för att man ska ta sitt liv. Ja, men det kanske gäller alla andra, men inte mig, så jag skiter i det. Den risken finns. Men det kan också vara så att vi ser på självmord på ett sätt som är begränsande, så att vi missförstår hela fenomenet.
Utveckla.
Ja, det är ju svårt. Det är en intuition som jag har. Så här, utifrån de iakttagelser som jag har, så tänker jag att om det var så här enkelt att det grundar sig i psykisk sjukdom och är vi lite snällare mot varandra och vi har en lite bättre sjukvård där inte folk trillar mellan stolarna och vi satsar lite mer resurser, då borde det ha hänt någonting i ett av världens mest ett av världens rikaste länder och där vi jobbar med social ingenjörskonst. Problemet är ju att om vi jämför självmordstalen med många andra länder så är de mycket lägre i länder som skiljer sig ganska mycket från Sverige. Och då tänker jag att det är rimligt att nyansera bilden av både orsaker och möjliga åtgärder.
Ja.
Så jag tänker att vi, och det kanske också är det som du är inne på här, att vi begränsar de frågor vi ställer kring självmord för att vi är lite rädda för att få för svar annars. Och sen så kör vi som en av de här tre små aporna och sitter och håller för öronen. För att det underlättar för oss. Problemet med det förhållningssättet är att jag förespår att vi kommer ha lika många självmord om 10 år som idag. För att vi, alltså jag drog någon analogi här. Bara, nej, men jag vill bli bättre på att springa. Och jag har ett träningsprogram så att jag ska bli bättre på att springa. Och jag håller på med det här och jag är jätteduktig. Jag går ner tre dagar i veckan på gymmet och kör. Och det känns skitbra på gymmet. Ja, men sen när jag går ut och springer så springer inte jag snabbare än jag sprang för 2 år sedan. Då behöver jag ju undra, då behöver jag ställa mig frågan. Vidtar jag rätt åtgärder för att jag ska bli snabbare? Och det är ju det är liksom det som blir lackmustestet här. Det är, minskar självmorden eller inte? Svar nej. Varför? Är det för att vi gör fel sak? Eller är det dålig effekt på de här? Eller, som också är en sån här idé som jag tänker att psykisk ohälsa ger uttryck för. Att nej, men vi gör jättemånga bra saker. Men vi har en samhällsutveckling som kompenserar för det. Och utan att utveckla den, för den kräver massor med utveckling. Det är en absurd teori. Så är det inte, hävdar jag med bestämdhet. Och det kan vi utveckla vid tillfälle. Utan den slutsatsen är att vi fiskar i fel vatten. Det finns inga fiskar här med de åtgärderna. Vi lägger ut fel nät.
Var finns fiskarna?
Ja, jag tänker att det finns en del indikationer. Och nu går vi händelserna i förväg. För det här är ju verkligen föremål för ett långt samtal. Gör vi så att vi tittar lite på samhällen som har lägre självmordstal. Och vi behöver egentligen inte röra oss utanför Sveriges gränser. Det räcker med att backa 200 år. Så har Sverige en av världens lägsta självmordstal. Man kan ju alltid resonera kring källkritik och metodologi och så. Det är rimligt att göra. Men det finns goda skäl att tro att vi har ganska bra koll på självmorden i Sverige på 1700-1800-talet. De är inte helt ute och cyklar. Och då var de mycket lägre. Och vi hade väldigt lite våga fråga kampanjer på 1700-talet. Vi hade väldigt lite alkoholpolitik eller vad hade vi då? Vi hade väl inte så jättemycket höjder då. Vi hade väl inga torn, men hade väldigt lite staket på stupen.
Vi hade väldigt lite sociala medier också.
Ja, exakt.
Så det tror jag faktiskt är en bidragande orsak till att många ungdomar i alla fall känner sig ganska vilsna idag. För att de får, jag är glad att jag växte upp när jag växte upp, för då visste man knappt vad som hände i en stad som var 40 mil bort. Nu får du liksom hela världen i din telefon på en millisekund. Och du ska ju processa det där med en hjärna som inte riktigt är utvecklad dessutom. Men jag fick också en person som sa till mig, är det verkligen så, eller har vi sänkt tröskeln för vad psykisk ohälsa är? Och den här är ju lite kontroversiell, det är inte jag som har sagt den, utan jag bara släpper den här nu, för det var ett intressant samtal. Behöver alla barn som befinner sig på BUP verkligen vara på BUP? Eller har vi tagit bort andra resurser som skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog som hade kunnat fånga upp det här istället?
Ja, nej, jag tror att vi har sänkt tröskeln. Det är delvis en av de teser som Christian Ryck driver här. Det är flera som har sett att man, jag tror exempelvis, kan ha fel, men jag tror att det gäller ADHD, så har man minskat antal uppfyllda kriterier för att man ska ställa diagnosen. Så det är lättare att få den idag än vad det var för 20 år sedan. Trots att det inte per, alltså det måste inte ha skett någon förändring, utan det är bara hur man bedömer det är olika. Jag tror att det ligger någonting i att vi tolkar saker som är smärtsamma som antingen sjukdom eller psykisk ohälsa, eller att det ligger utanför det normala livet. Alltså är man buddhist så ser man att livet är lidande. Det är liksom allt annat, det är ju bara puckat och tro. Du ska ju förhålla dig till lidandet snarare än att bara leva i en rosa sagovärld. Den tredje eller fjärde saken som du sa, är det här ett resultat att vi har dragit ner på skolan? Så jag är jätteglad att ta upp det, för just det har jag kollat på. Och bara som ett exempel, om man tittar på 2000 och 2022, så har antalet elevkuratorer, kuratorer i skolan, har ökat med 3 gånger. Från 1000 till 3000. Och skolpsykologer har ökat från 1000 till 2000. Under en period där elevantalet har ökat med 9%. Så att vi lägger mer resurser på det här än vad vi gjorde för 20 år sedan. Så ja, vad säger det liksom?
Jag känner inte igen mig i den bilden.
Nej, och det är det jag tänker. Och det kanske är massmedieretorik, att vi hör ju bara när det går ett fel håll. Nu har de dragit ner skolan. Nu är det en sån, borgarna drar ner på skolan. Men sen när man kranar upp, då är det ingen ny. Nu ökar de i skolan. Så det är Skolverkets siffror. Så jag tänker att jag har ju en stark inre drivkraft att lära mig mer om självmord. För att förstå Love, den fasen är förbi. Jag har liksom förstått att jag i princip har förstått så mycket det är möjligt utifrån, precis som du, den indirekta kunskap jag har om honom. Symboler eller tecken som jag har fått av honom. Så det är förbi. Men jag tycker ju fortfarande att det är otroligt intressant att utforska begreppet självmord och fenomenet. För det spelar ingen roll vilket påstående som man än har, så visar det sig att det kanske inte riktigt är så. Så att jag håller på att skriva den här boken. Den blir ju aldrig klar. För jag upptäcker nya saker som man måste gräva i.
Och så är det ju när man diskuterar. Det kommer vi ju säkert märka i podden när vi gör att man nästan byter åsikt ibland. Och så är det ju med utveckling. Men jag tänker, lurar vi varandra och våra barn att vi ska vara så jävla lyckliga hela tiden?
Ja, det är absolut. Alltså, om man lägger förväntan på att man inte ska möta en motgång och att man aldrig ska må dåligt, då gör man ju sig själv och sitt barn en otjänst. Sen, som sagt, jag är inte säker på lösningen är att vi ska bli buddhistmunkar och meditera. Jag är inte säker på det. Jag tänker att det är just det som vi kanske missförstår här. Min bild är inte att självmord är mindre vanligt i länder som har en stor portion visdom, om jag uttrycker mig så. Tvärtom är det vissa, alltså de länder som har låga självmordstal, och det Sverige som hade låga självmordstal, det var kanske inte sådana samhällen som vi eftersträvar idag. Alltså, om vi håller oss till Sverige, kyrkan fördömde självmord på 1700-talet, början på 1800-talet. Man blev bestraffad om man gjorde självmordsförsök. Och det här, säger den forskningen som finns, är direkt kopplat till varför det var låga självmordstal. Det var inte att folk var lyckligare på 1700-talet än vad vi är idag. Alltså, om man formulerar nollvisionen, är formulerad någonting i stil med att vi ska bort från att en människa känner sån desperation att de vill avsluta sitt liv. Alltså i grund och botten så handlar det om att om vi mår tillräckligt bra så kommer vi inte vilja dö. Och det är inte alls säkert att lösningen, om man nu säger att lösningen är att vi inte ska ha någon självmord, är att folk mår så bra så att de inte är motiverade att sticka härifrån. Utan flera åtgärder som har effekt, det är ju att tvinga folk att inte kunna ta sitt liv. Alltså det är flera av de åtgärder som vi har handlar ju om att göra det svårare att ta steget. Inte att man ska må bättre. Och Sverige på 1700-talet, då fördömde självmordet. Och det bedömer man har varit en förklaring till varför det var ovanligare då. Och detsamma gäller flera av de länder som har låga självmordstal. Det är ju starka traditionella samhällen med en kollektiv religion som fördömer självmord. Och vi går ju den andra vägen. Vi tänker att ytterligare individualisering, ytterligare frihet, ytterligare självförverkligande kommer bidra till att man känner en meningsfullhet. Vi har ganska lite som tyder på att det är så. Så det är därför jag är så jävla negativ, alltså inte negativ utan pessimistisk i att den här förhoppningen om att vi ska minska självmorden. Jag säger, nej men vi nu försöker jag sätta en etikett här, för min bild är nämligen när jag pratar med forskare så känner de igen sig i det här samtalet. De känner igen sig i den här komplexiteten. Utan det är snarare de här som driver en agenda som är kopplad till suicidprevention som är ute och cyklar.
Men jag tänker så här också, 1700-talet är ganska långt bort. Absolut. I tiden. Förmodligen så hade man inte lika stor möjlighet att kontrollera vem som hade tagit sitt liv eller inte.
Du är inne på också. Felkällorna här.
Ja, jag måste bara ställa den lite grann. Ja. Därför att jag tänker också så här, om man ska förbud för mig överhuvudtaget, det liksom landar inte så. Exakt. Bra inom mig.
Nej.
Jag gillar inte att man. Nej. Ska förbjuda. Nej. Utan man måste,
ja,
liksom,
så jobbigt.
Man måste ju utveckla, man måste förstå.
Ja.
Så att, ja, jag köper inte riktigt den där förklaringen.
Absolut inte.
Får jag vara lite mitt emellan då? Det kostar. Det är väl så jag ser det. Jag vill. Exakt. Inte heller ha ett 1700-talssamhälle, och det tror jag inte du heller vill, Örjan. Men det kostar. Vår frihet kostar, och det vi, ja. Vår individualism kostar väldigt mycket.
Men det kanske är ett pris.
Bra, det kanske är ett pris vi måste, ja. Betala.
Mm. Men bara för att återkoppla, i den forskningen som jag har tagit del i så har man naturligtvis tittat på den här risken för underrapportering. Och den finns. Så, och det finns också en risk under 1700-talet för en överrapportering. Det låter helt bisarrt. Och logiken bakom den är att du har en by. Det finns människor som är inflytelserika där. Vi tar ett exempel. Det är någon som har tagit, som är dött. Man vet inte vad som ligger bakom det här. Kanske ett självmord eller inte. Och då är en inflytelserik familj säger, vet du vad, till prästen? Det här är ett självmord. Det här ska du bedöma som ett självmord. Varför det då? Nej, men för att vi är lite osäkra. Och istället för att riskera att vi har någon som inte har tagit livet av sig begraven bredvid min familj i grav, så att jag blir besmittad av den här självmordet, då är det bättre att vi gräver dem där ute, och de är så fattiga. Alltså jag raljerar lite nu för måla upp den här scenariet. Det är en förekommande där. Så att det handlar inte bara om underrapportering. Och sen det som gör att man tänker att det var låga självmordstal är att även om det skulle vara 3 gånger fler än vad det var, så är det fortfarande extremt lågt. Alltså extremt lågt jämfört med idag. Så även om det finns en hög felkälla. Och sen så var det också populärt på 1700-talet att hänga sig. Och det är en metod som man då bedömer är svårare att, alltså, fejka. Då.
Mm.
Så att siffrorna har en stor trovärdighet inom forskar-Sverige här.
Men det tänker jag också har ju med vårt välmående att göra en del också. I att man blir sjuk när man, i vår ålder var man ju vettig gammal på 1700-talet. Mm. Och sjukdomar som man lever med idag som kanske är fruktansvärt jobbiga. För det kan ju också finnas anledning till att man inte orkar för att man har fysiska sjukdomar. De hann man kanske inte riktigt få. Man levde inte så länge med dem ändå.
Mm.
Så där har väl också.
Vad du också säger nu.
Ja.
Det är att om vi ökar livslängden så finns ju också risken att självmorden ökar när befolkningen blir äldre.
Det tror jag.
Ja, och det är också en sån här, det är ytterligare en anledning till att jag inte är jätteoptimistisk. Då.
Men det såg man också i den här rapporten som jag hänvisade till förut. Att den största gruppen var män över 85 år.
Som tar livet av sig. Mm. Ja.
Och den är ju ganska sorglig.
Ja, jag vet. Alltså, det är ju det med så här bilder av vad självmord är. Min bild är att vi lägger väldigt stort fokus på unga personer. Och sen använder vi 1500 som en form av hävstång för att visa hur allvarligt det är. När det egentligen är inte de vi pratar om. Jag har ju stött på människor när jag har tagit upp det här. Så här, men jag skiter i de där jävla gubbarna. Vi kan väl rädda lite unga kvinnor och pojkar. Alltså, och det, wow, det var ju frankt sätt att uttrycka sig på. Men så är det ju. Och det tänker jag är ju någonting som man ser i hela världen. Det är män 70% typ. Mm. Och det är äldre män. Så det mönstret ser vi både i historien och i hela världen.
Mm. Men jag tänker också att det som du var inne på där förut, Örjan, den kan jag däremot köpa. Det här att man bodde närmare, att man hade sin familj nära. Att man var ett annat samhälle där man liksom var omsluten av flera människor som faktiskt såg mig. För den tror jag är en stor del till, kanske inte alla självmord naturligtvis, men psykisk ohälsa. Mm. Att vi är ganska isolerade, ensamma. Det är många människor som faktiskt inte har något.
Ja. Så är det.
Precis. Å andra sidan så tänker jag att det var kvinnor på 1700-talet. Bara det så här att föda barn i det här. Och liksom,
det nionde barnet.
Ja, precis. Mm. Och allt det är ju, så då spelar det ingen roll hur stor. Nej, jag tror fortfarande det är väl, vår vällevnad har nog ett pris. Någonstans måste vi, det här blir ju sjukt, men någonstans måste vi dö.
Ja, men så är det ju. Mm. Det håller jag med om. Mm. Men sen är det ju en jättekomplex fråga. Det här är ju stora frågor som vi är inne på. Så jag tror inte vi kommer hitta någon lösning på
det. Nej, och det är viktigt när man lyssnar på det här att det här är vårt samtal där man går hit och dit. Så ta inte någonting för en sanning, utan det här är ju, det här blev det ju filosofi och blandat med fakta och allt.
Och våra erfarenheter.
Och erfarenheter och vad man tänker och tycker. Det är ju meningen att det ska kunna ge idéer eller tankar. Och
framförallt kanske stöd och igenkänning och lite tröst till andra.
Mm. Och också att man får, i den här podden får man ju säga vad man vill.
Mm, det får man.
Mm. Så är det.
Bra.
Ja, är det någonting vi skulle kunna hålla på i flera timmar? Jag tror att vi kommer få, när du har kommit lite längre med ditt skrivande, så tror jag vi får ta ett uppföljande samtal och prata lite mer.
Faktiskt. Gärna.
Mm. Men annars har vi...
Jag har inga mera frågor. Nej. Just nu, Örjan, men har du någonting sådär som du känner, och det här vill jag verkligen
förmedla? Jag berättade att jag hade en föreläsning här förra veckan som berörde de här, och den var över 3 timmar, så det är klart att vi inte har berört allt det som vi nosar lite på här. Men det som jag tänker, för det är ju folk som, vad fan vill du då, Örjan? Det är en del som jag tycker det. Okej, du, jag kan förstå den frågan, för vänta nu, han är där och nosar och nafsar lite, men vad är det han vill? Så säger han, nej men vadå, det är väl att låta alla som vill ta livet av sig, är det han säger? Va? Nej, det är det inte. Men om jag försöker formulera, vad är det jag försöker säga då? Och det här tänker jag är en del i mitt arbete, det är att utforska just det. Jag tänker att jag behöver inte i nuläget presentera en alternativ teori eller en alternativ, alltså man brukar säga så här, men när du är kid ska du komma med något kreativt, så du kan inte bara såga, du kan inte bara säga att den där festen är dålig, då får du komma med en bättre fest. Och det tycker jag är rimligt så, men i det här läget så är jag ju ett läge där jag säger, vänta ni, det är nog lurt här. Jag behöver förstå det bättre innan jag säger, kan vi se på det på det här sättet eller kan vi göra det på det här sättet istället? Men är det någonting som jag tänker att det är rimligt att landa i, så har vi berört de punkterna idag. Bara för att förtydliga det. Dels så tänker jag att nyansera sättet att se på självmordet handlar om att inte förminska de som har den här typen av tankar. Eller de som har tagit sitt liv. Och inte reducera dem till någonting liksom som de inte är. Det är nummer 1 och det handlar om respekt. Och sen den andra slutsatsen som jag tänker har direkt bäring, det är ju att om det är så, och ni får jättegärna komma tillbaka, jag bjuder på kanelbullar, kardemummasnäckor eller vad ni vill ha om 5 år och säga att jag hade fel. Men om det stämmer att vi inte kommer att minska självmorden radikalt, då kommer vi ha en jävla massa människor, trots att vi är en liten grupp i samhället, men vi är ganska många som har den här erfarenheten. Och då är inte lösningen att möta anhöriga att vi ska få bort självmorden. För man kan säga, men vi behöver inte ha ett anhörigstöd eftersom vi inte har något självmord. Det är en jättebra lösning. Men om det är självmord, då kommer vi ha anhöriga. Och då behöver vi möta dem. Och då behöver vi ha sätt att göra det. Och är det någonting, jag är inte jätte sådär, åh det var sämre förr eller det var bättre förr eller så. Jag tänker, ja men det är olika. Men jag tror att vi har blivit jävligt mycket sämre på att hantera förluster. Det behöver inte resultera att vi tar livet av oss. Men vi är fan mycket sämre på att möta sorg. Och det, jag pratade med en präst här nyligen som sa, nej men det kanske inte bara handlar om att man ska prata, vi ska prata om allting. Kanske bara att vara med varandra. Att det är själavårdande det också. Lana, min dotter, hon säger det, fan det är så jävla skönt att vara med dig farsa, man kan vara tyst och jag bara känner dig här och jag känner hur varmt det är i bröstet. Men vi behöver inte göra någonting. Så det tänker jag kan vi bli bättre på.
Det tycker jag låter väldigt bra. För det kan vi verkligen bli. Och vi har ju pratat i ett annat avsnitt också om det här att det smittar när det har hänt någonting. Vilket det ju såklart inte gör. Vi pratade om barn där, att de kan få för sig sådana saker till exempel. Men vi sa att det där applicerar ju på en del vuxna också. Och att vi sätter sådana stängsel emellan oss när det har hänt någonting. Att det blir så stort. Och det är ju stort. Det här är ju livsförändrande händelser för oss. Men vi är ju fortfarande människor. Och det var ju också i den där boken som jag återkommer till där. Då var det ganska vanligt att man hade förlorat x antal barn vid en ålder. Kommer ihåg det?
Jaja.
Och då var det så. Sen var den sorgen var ju lika fruktansvärt för de föräldrarna i alla fall. Men det var vanligt att det hände.
Man delade med någon. Det är ju det att då är man ju inte avvikande. Nej. Så vi har alla den här erfarenheten.
Och då... ja, och sen att man tillåter döden att få ett utrymme.
Ja.
Det är väl det som vi saknar kanske i samhället idag.
Ja, det tror jag också. Och att få höra det här som visar, oj vilken otur du har haft när det har hänt saker i livet. Nej.
Det är bara en tidsfråga. Ja. Något händer.
Något händer, alltid.
I allas liv.
Det gör det.
Mm.
Så länge vi lever, så lever vi farligt.
Ja, men per definition så blir det ju så.
Vi är jätteglada att du har varit här med oss.
Ja,
tack.
Se fram emot redan, som sagt, nästa samtal. Ja, precis.
Kanelsnäckor om 5 år.
Ja,
det blir det gärna. Ingen skulle bli gladare. Trots inflation, det kanske kostar flera tusen då. Så gör jag det gärna.
Ja, men det här var ju inspelat nu.
Ja,
så
exakt. Det är bra att visa upp kvittot.
Mm. Jättekul att se dig och tack också för allt arbete som du lägger ner.
Ja.
Mm. Det är jätteintressant att följa.
Ja, och tack för att du vänder upp och ner på olika diskussioner. Det är väldigt uppfriskande.
Ja.
Mm. Man får tänka lite.
Ja, precis. Tack.
Mm. Tack. Ja. Tack.